Välkomna till det här extra insatta specialavsnittet On the Road med anledning av att jag fick chansen att prata med en väldigt intressant gäst. Nu åker vi. En podd tillbaks igen. Linus på baslinjen. Han är tillbaka igen. Linus på baslinjen. Idag har jag den stora glädjen att få bjuda på ett superintressant avsnitt med en väldigt intressant gäst. Christian Rud gästar podcasten. Christian Rud, pappa och coach åt Kasper Rud, rankad 12 i världen just nu. Christian var själv rankad 39 i världen som bäst som spelare och har varit huvudtränare åt Kasper under hans satsning. I det här avsnittet så pratar vi om flera väldigt spännande ämnen. Till exempel hur Christian har balanserat rollen som pappa men även som coach. Hur systematiskt och målmedvetet de har jobbat med Kaspers tennis och framförallt med att utveckla hans styrkor under alla åren. Vi pratar om ifall Kasper är en produkt av norsk tennis eller en produkt av en privat satsning. Vad norsk tennis största utmaning är i framtiden. Vi pratar om vad Christian lärde sig från sin egen karriär som han har haft nytta av som tränare och när han guidar Kasper nu för tiden. Och vi pratar även om Christians bild av svensk tennis. Som ni hör, ett späckat avsnitt under en halvtimme. Så vi välkomnar Christian Rud. Lyssna och njut. Då hör den stora glädjen att hälsa Christian Rud. Välkommen till podcasten.
Tack för det.
Christian, du var själv otroligt bra som spelare, 39 i världen. På vilket sätt använder du din egen erfarenhet idag när du guidar Kasper och coachar honom?
Jo, jag prövar ju självklart att ge han lite råd runt det att bli god i tennis och på något sätt brukar en del av de tingene jag syns var bra av mina tränare när jag satsat självklart. Mm. Och vad som är viktigt att lägga vikt på, ja, och inte minst turneringserfaring, vad lägger ett bra program för Kasper, och det är många ting som jag på något sätt försöker att bruka i arbetet med Kasper, helt klart.
Känner du att det har varit viktigt för dig att du var i världstoppen själv när Kasper är där idag?
Jag känner att som far så tror jag det är varit viktigt att vara ganska god själv, slik att Kasper har ganska tidigt så hade han respekt för de råden jag kom med, i och med att han skönt att det hade varit ganska god. Mm. Jag tror det är lite svårare för andra föräldrar som kanske inte har spelat tennis och kommer med allt för mycket råd, för det speciellt när de är ungdomar som är de ganska sta. Ja. Det är inte alltid det med lyssnare, så jag tror att jag hade en liten fördel som hade varit där för, och Kasper skönt att jag hade varit en ganska bra spelare, och därför så var det ganska enkelt att coacha han också i ungdomsåren när han var yngre.
Okej. Vad lärde du dig från dina egna coacher när du var spelare som du nu kan använda med Kasper? Jag antar att det fanns både bra och dåliga exempel kanske. Som du
jo,
har med.
Jag har ju varit bortom flera coacher på en måte upp med min karriär, så jag har prövat på en måte att ta till mig de ting jag husker och syns var bra. Så det som jag på något sätt i alla fall fant ut själv, att hvis jag skulle bli så god som jag kunde bli, så var det kanske viktigare att jag styrket mina goda slag än för exempel börja bli väldigt god på volley eller börja bli servevolleyspecialist, för det låg liksom inte i min natur. Då hade jag någon coacher som menade att det vill göra mig väldigt mycket bättre med att komma mer på nästa sånt ting. Så det är en del ting som jag tog till mig och skönt att det inte var riktigt. Så var det de ting som jag på något sätt fant ut själv och fick god guiding på. Så ja, liksom summen av många små ting då. Så det är klart att det är inte säkert att det var riktigt. Man vet ju aldrig om jag kunde nått längre, selvfølgelig, hvis jag hade gjort andra ting. Men jag känner i alla fall att jag kanske skönner spille tennis ganske bra da, og klart å lære det bort til Kasper på en, ja, på en ganske god måte.
Har ni fokuserat mycket på styrkor med Kasper, skulle du säga, snarare än att bättre svagheter?
Ja, jag syns att det kanske vi har gjort ganska bra, det är att jag så lite generationsskifte, men jag så lite hvordan tennisen utviklet seg litt i min periode. Du hadde Villander og de som var veldig ballsikre, og så kom liksom Moya og de litt unge spanjolene som på en måte hadde et stort våpen, og jeg følte at når Kasper var ung, at tennisen hadde utviklet seg, at du måtte ha et ganske stort våpen for å nå veldig langt. Og jeg så at Kasper hadde potensial til å få en ganske god forehand, så vi har jobbet veldig mye med det, og det har vært liksom veldig målbevisst at ja, hvorfor kan ikke du ha verdens beste forehand? En eller annen må ha det, liksom, så vi har ganske fokus på at forehand skal være et ordentlig sterkt våpen som man skal bruke så mye som mulig, så jeg synes vi har gjort mye bra der, og i hvert fall på grus så synes jeg Kasper har en av de bedre forehandene der ute på toren, så
absolutt.
Sånn sett så kan vi si at vi har lykkes litt med strategien der i hvert fall.
Från vilken ålder bestämde ni er att liksom, vi ska jobba mycket med att bygga det vapnet? Var det från väldigt tidig ålder eller när kom den?
Ja, jag tror det var liksom, kanske mer från 12, 13, 14 års åldern lite där att då började i alla fall jag att se lite tendens att den forehanden den kan bli bra på något sätt, hade lite naturligt då, han hade inte någon jättegod backhand, men forehanden var lite naturlig jeg så litt potensiale i den egentlig, og følte at det var greit å kunne prøve å bygge den til å bli et skikkelig bra våpen.
Ok. Finns det saker du gjorde i din karriär som du känner blev inte så bra, eller vad man ska säga, misstag som du liksom har verkligen försökt undvika med Kasper?
Ja, jeg tror at hvis jeg skal dra fram en ting til som kanskje vi har gjort bra, det er også litt med tanke på hvordan tennisen utviklet seg, så har jo fysikken kommet veldig inn i tennisen, og vi trente jo litt fys vi når jeg var ung, men det var liksom ikke noe sånn spesifikk tennisfys som du ser at de alle gjør nå, så vi har hatt en fystrener fra Kasper, 13 år gammel, som har vært veldig flink og jobbet veldig målrettet og bevisst med Kasper, og ikke minst for å bli sterk og alt det der, men også for å liksom prøve å unngå skader. Jeg hadde jo en del skader, eller jeg hadde en del problemer med arm og skulder, så jeg liksom, jeg kunne aldri trene serv, for jeg hadde vondt i skulderen, liksom sånne ting. Så der har vi prøvd å være flinke til å bygge en kropp som tåler å spille mye tennis og mye kamper, og forhåpentligvis en kropp som kan være der ute i mange, mange år, og ikke måtte gi opp eller legge av når man er i ung alder. Da. Så det vet man jo ikke enda, han er jo fortsatt ung, men i hvert fall målet har vært å utvikle fysikken slik som man prøver å se de andre toppspillerne i verden har. Da. Og jeg synes Kasper er i hvert fall til sin alder ganske godt fysisk där ute.
Just det. Utifrån sett när man inte är involverad såklart, men känslan har varit att ni har jobbat väldigt systematiskt med en tydlig plan under väldigt många år. Är det din uppfattning också, att ni hela tiden har varit strategiska i hur ni har lagt upp hans planering och så vidare?
Ja, jag tror det, och det är lite tillbaka till att det kanske jag har jo vært der før, og jeg vet at man kan bli utbrent, jeg vet at de poengene der er ikke så viktige og sånne ting, så jeg tror at vi har hatt en ganske langsiktig plan, både med tennisen og fysikken, og litt også det å reise. Jeg husker litt eksempel, han var jo litt med på disse Tennis Europe U14, for det er jo litt en morsom målestokk, i hvert fall når man er fra Europa, og spilte jo EM og gjorde bra der, og endte vel året blant de 8 beste juniorene. Da var det veldig mange spillere som kjørte rett på ITF-tour og reiste til Kenya og Gud vet overalt for å få 5 ITF-poeng, ikke sant? Og da, det tror jeg kanskje ikke der skjønte jeg at det er ikke noe vits, det er ikke noe vits å reise 200 dager i året for å få 40 ITF-poeng og være nummer 600 i verden på junior, så vi var ganske flinke til å være det året hjemme, og heller bygge fysikk, bli bedre i tennis, og så heller prøve litt på ITF-toren når du på en måte var god nok til å ta litt ordentlig poeng da, og komme høyt opp på rankingen. Så jeg tror det har vært en del sånne gode valg som kanskje ikke andre tränare eller föräldrar känner kan vara riktigt i det långa löpet då. Så jag tror vi har haft en ganska god långsiktig plan och gjort en del ting ganska riktigt då.
Ja, ganska mycket säkert. Hur har din roll sett ut liksom, med Kasper under junioråren? Har du alltid varit ansvarig tränare för honom? Eller hur såg det ut när han var yngre?
Jag har varit ansvarig tränare för han stort sett hela vägen. Ja, men vi hade en period där Kasper, när han var sån cirka 15-16 år, ja, så mötte vi en tränare i som var från Alicante, som hade lite, ja, som vi likte väldigt gott. Han hade tränat lite Bautista Agut och gjort mycket bra, och han då var det liksom snack om att pröva resa på en del ITF-turneringar. Och så var det lite som den åldern då kanske det är vanskligast att vara pappa när han är sån 15-16 år, så vi höll på på något att dra han in i teamet, och att han både tränade Kasper en del och också tog en del av resingen. Så det också var en väldigt fin tränare som vi hade väldigt gott nytta av. Kasper gjorde det gott på ITF-en, och jag hade väldigt tätt samarbete med han. Och hade det inte varit för att han måtte, ja, han kom upp i en skilsmisse med någon barnfördelning, så det gjorde att det var svårt för han att fortsätta faktiskt. Så det var liksom grunden till att han slutade lite grann, och då var väl Kasper kanske 18 år igen, och då ville han att jag skulle ta över. Då spurte jag, ska vi finna en andra tränare? Och då sa han, nej, jag vill att du ska på något sätt, ja, vara min tränare. Så sedan så har jag väl egentligen varit det.
Okej.
Okay. Och så med reisebiten, att jag har reist det som är han från var på något, ja, 18 år då, cirka.
Okej. Har han tillhört någon form av klubbstruktur i Norge också? Eller har ni helt och hållet kört ett eget race?
Nej, vi har varit i vår klubb i Snarøya, där var jag vuxen upp, och där tränade han väl ganska mycket. Ja, som var den som 12, 13, 14-åring i alla fall, kanske upp till 15 års åldern med ja, vi hade en gutt som var ett år äldre som var ganska duktig, som vi tränade mycket med.
Okej.
Okay. Och ja, han trivdes gott där, och så har vi varit inom olika liksom förbundssatsningar då. Det har varit lite sån ja, slags små tennisakademier i regi av förbund och lite privata ting som också har varit upp i Norge upp genom åren, så han har varit med på något sätt både klubb och förbundssatsning, och så har vi gjort lite våra egna grejer när han drog lite till Spanien som 16-åring och
just det,
och upprättat kontakt med en tränare där som reste mycket med han i junioråren.
Okej. Skulle du, Christian, säga att Kasper är en produkt av norsk tennis eller mer en individuell satsning som ni har gjort?
Nej, jag tror att man kan fint se att han har varit ett produkt av norsk tennis, och så har han ju kanske varit lite heldig som har haft en pappa som har varit god tennisspelare och har kunnat liksom på något sätt fallgruvorna och de tingen på något sätt som man kan fort trå fel då. Så jag syns att Norges Tennisforbund har gjort massa bra ting för Kasper och för andra juniorer, men exakt, hvis man inte blir god så kan man säga att man inte har lyckats, men så enkelt är det inte. Det är,
nej, jag förstår.
Extremt vanskligt att bli god, och bara för att ett förbund driver med satsning så är det inte garanterat att alla blir proffsspelare topp 100 i världen.
Nej.
Så det är lite väldigt fort att tänka sånt, så jag syns att det många av de initiativen som förbundet har gjort har varit väldigt bra initiativ, speciellt i Norge som är ett så pass litet land, där det är ingen stora klubbar som har många spelare, så det är viktigt för Norge att de goda spelarna kan samlas och träna samman, speciellt i åldern 13 till 16, 17. Så det har vi egentligen haft i Norge upp under morgonen egentligen, och Kasper har varit en del av det.
Okej, okay. Ja, just det. Om man går till dig då, hur har du balanserat rollen som förälder och coach? Vilket ju inte alltid är helt lätt, kan jag tänka mig.
Nej, det har inte alltid helt lätt, och jag tror att Kasper är en väldigt enkel gutt, och liksom jag sa, han skönt att jag har varit god, så det har liksom varit ganska enkelt för han att på något sätt höra på min råd eller kritik eller vad du kan säga. Det är alltid något man ska vara lite tuff emellan också, så jag tror han har på något sätt haft respekt av det jag har sagt, i och med att han visste att jag har varit ganska god, och så har det också varit vanskligt självklart av och till, och men vi har inte haft många krangler. Vi har inte det i det hela, och jag tror när Pedro kom in i bilden så var det ett en pitch fra vår manager som kjente denne personen. Mm. Det var ikke noe vi egentlig søkte om, men den pitchen var såpass god, og det var liksom en periode hvor kanskje det var greit at pappa ikke var der hele tiden og en meter bak sin ungdom på en måte, så det tror jeg også var en veldig bra greie at han fikk litt sånn litt pause fra pappa i det daglige, både litt med treningen men også med reisebiten, så jeg tror at det var veldig heldig for oss det også at Kasper fikk å oppleve litt en annen trener som var veldig dyktig og litt yngre enn meg, og de hadde det gøy når de var ute og reiste på juniortour og sånne ting, så Så det egentlig har vi har hatt litt flyt og litt tur og vært heldige på en måte og gjort noe bra også, så liksom summen av alt har blitt bra.
Ja, just det. Hva tror du om framtiden? Kommer ni ta hjälp av fler personer utifrån så småningom, eller tror du att ni kommer köra själva nu framöver?
Vi är ett team. Kasper är ju ganska många personer, så vi har många duktiga folk som hjälper oss. Vi har en som heter Øyvind Sørvall som jobber i forbundet också. Han har varit en del av vårt team siden Kasper var veldig ung, og filmet video, hjulpet med teknikk, hjelper nå mye med analyse av kamper, så han er med i vårt team, og han er en av verdens beste på det. Så vi trenger liksom ikke å dra til utlandet for å finne en sånn person.
Nei.
Og så har vi jo da et samarbeid med Nadal Akademiet, som på en måte også har vært gunstig og lærerikt og vært en inspirasjon for Kasper å være der nede og få trene en del med Rafa. Rafa har vært forbilde til Kasper siden han var liten, og kjenner litt på hvordan en som har vunnet 20 Grand Slam trener, da, og ikke minst fått morsomme innspill fra onkel Tony da, som har vært treneren til Nadal. Synes det har vært gøy også få litt bekreftelse på at han synes Kasper sin forhånd er veldig, veldig god, og det er klart at det gir Kasper selvtillit, så de er fortsatt en del av teamet, og der har vi en trener som på en måte er med på de ukene jeg ikke reiser, så jeg reiser vel kanskje 70% av turneringene, og så har vi en som heter Pedro Klar som reiser de andre ukene. Og så har vi fysiotrener, og vi har tiltrukket en fysioterapeut nå som skal reise mye med oss, så vi har jo et stort team og noen mange støttespillere, vi har en mentaltrener som hjelper oss, og vi føler at vi er ganske komplett team, og så klart at vi er fra Norge, en liten tennisnasjon, men Kasper har vist at det går an, og vi tar noen uker på Mallorca og trener der nede med gode spillere, og så blir det mye reising, og så er det å gjøre jobben hjemme også de ukene man er hjemme.
Kan du berätta någonting som du som coach känner att du har fått med dig eller lärt dig när ni har varit på Nadals akademi?
Ja, jag kan gott göra det. Det som på en måte jeg ble mest imponert av, det var vi hadde faktisk mye med Tony å gjøre når vi var der i starten. Han var mye på banen til Kasper, og han var ganske tøff, men allikevel veldig motiverende å ha, da, for han så i hvert fall potensial i Kasper og ga veldig mye skryt, men det var også ganske tøft. Det var høy intensitet, det var ikke snakk om å ta en ball på to studs, liksom. Det var en studs hele veien, liksom. Og det var en liten sånn greie som jeg ble litt imponert over. Det var som på en måte mange i andre land også ikke er flinke nok til, at de er litt for ikke late, men bedagelig. Så her var det en studs på hver ball fra første slag, og høy intensitet, ikke minst. Så det var liksom noe som på en måte slo meg litt når jeg kom ned dit, at det var ikke noe skjæremor, det var tøft fra første ball, og de trente bra i de to timene man trente, liksom, eller om det var 2,5 eller hva der, så var det mye tøff trening, egentlig, og det tror jeg Kasper liksom ble litt inspirert av, og skjønte at liksom, sånn har Rafa trent siden han var 10 år gammel.
Ja, exakt.
Da er det på tide for meg også å steppe opp litt. Kasper har alltid trent bra, men det var et lite hakk mer, da, på en måte.
Blev det något som du kände att du också, vad ska man säga, lärde dig? Att du visste att Kasper har tränat bra, men oj, vi måste ta ett steg till här.
Ja, helt klart. Altså, jeg har jo trent Kasper og mange andre spillere, og så jeg jo helt enig, hvorfor skal man ta ballen på to stups når man kan ta på en stups? Liksom selv fra første ball du setter i gang, så det er sånne ting som de gjør jævlig bra der nede, synes jeg. Og så er det også liksom det på liksom, den foran der, den skal du vinne French Open med, og liksom sånt. Liksom, veldig mye motiverende ord også som kom, da. Men det var tøft, og det var... Det var ikke noe, han var ikke glad i folk som ikke jobbet på en måte, så det, og Kasper har jo vært en person som har vært flink til å jobbe, han, men der var det lille ekstra på en måte, det var ikke snakk om å være litt snill med seg selv i 10 sekunder en gang, det var tøft på hvert eneste ball.
Ja, ja. Og om vi ser i Sverige så har ju Rebecca Peterson också sin pappa som coach. Och det är ganska vanligt att någon förälder eller nära anhörig är lite styrande i satsningarna. Tror du att det behövs kanske extra mycket i länder som Sverige och Norge med tanke på hur de vanliga klubbverksamheterna ser ut med många spelare på banan och så vidare? Tror du att det kommer bli vanligare med privata satsningar? Det jag undrar.
Nej, det vet jag inte, men det enda på något sätt som jag tror alla föräldrar och sådana är olika, men jag tror i alla fall att jeg er positiv til foreldre som på en måte ønsker å hjelpe barna sine, og det som på en måte er det positivt med foreldre, at de bryr seg jo 110% hver eneste dag. Man vil jo sine barn alt det beste, så jeg tror at en foreldre som gjør ting riktig er veldig positiv for barn eller spilleren, men det er også veldig mange dyktige trenere der ute. Jeg sier ikke at ikke trenerne bryr seg, men en foreldre bryr seg liksom absolutt 110% hver eneste dag, mens kanskje en ansatt trener har selvfølgelig andre ting å tenke på, men det er ikke dermed sagt at ikke, det er mange gode trenere, for det er mange som har lykkes uten foreldre, uten veldig engasjerte foreldre, så jeg tror ikke det er noe fasit på det. Er man heldig å ha en forelder som på en måte har litt kompetanse og er mentalt flink med barna sine, så er det selvfølgelig veldig positivt, synes jeg da.
Ja, ok. Jag tänkte också fråga, både du och Kasper nådde ju liksom den högsta nivån, men båda två gick ju någon gång igenom Future och Challenger-stegen. Vad skulle du säga är den stora skillnaden mellan de olika nivåerna, Future, Challenger och ATP?
Jag hade... Det är mycket mer behagligt på ATP-torn. Nej, alltså det är ju som du vet, det är flera tusen väldigt goda tennisspelare i världen. Och det är små marginer, ikke sant? Det är en futurespelare kan slå en ATP-spelare på en god dag. Det är inte något tvivel om det. Jag är väldigt glad för att Kasper kom sig väldigt fort igenom futuretorn. Han var heldig på en måte. Han var jo veldig mye høyere ranker. Han var jo nummer 1 i verden som junior en periode, som åpner ned dører. Det gjør at du tiltrekker litt som agentfirmaer og får litt wildcard, så det er veldig, det klarte ikke jeg på en måte. Jeg måtte gå liksom den lange futureveien. Kasper vant 2-3 future, tror jeg, og så vant han sin første challenge han spilte, så det gikk jo veldig fort for Kasper, og når han vant sin challenge der, så åpnet seg litt wildcard, og så kom han til semifinalen i ATP 500 Rio, på en måte som 17-åringer var der, så han kom jo veldig fort opp, Kasper. Og mens jeg lå jo ikke veldig lenge på future-nivå, men jeg lå en 2-3-4 år på challenge-nivå, og det var tungt. Jeg hadde stunder hvor jeg liksom lå 150 og tenkte, faen, nå gir jeg opp, jeg orker ikke, liksom. Jeg klarer ikke å komme inn, topp 100 var liksom grensen. Men så løsnet det for meg, da jeg var 22 år, så jeg vant en 3-4 challenge og kom topp 100, så det er en tøff greie å komme seg oppover. Det er jo lettere å holde seg enn å komme seg dit, det er mange som sier, og det kan jeg nok være enig i. Så det er jo veldig mange gode spillere på challenger-nivå, og da skal du jo levere gode resultater for å ta steg opp blant de 100 beste. Så,
det er
et utrolig tøft system, og det er fantastisk mange gode spillere, så jeg er veldig sånn... ydmykt til at mange flere tennisspillere burde kunne leve litt av tennisen sin, for de spillere som er 2, 3, 4 og 500 er utrolig gode spillere som legger inn utrolig mye arbeid, og hadde fortjent en bedre tilværelse av og til, tenker jeg.
Trodde du at Kasper skulle ta det steget så snabbt som han gjorde forbi Challenger, til eksempel?
Nei, det trodde jeg ikke. Altså, det sier litt, altså, i den challengen han spilte, i Sevilla, så spilte han fra kvalen. Og jeg tror det var første eller andre runde i kvalen. Det var jo litt spesielt, for det var utrolig varmt der. Det var sånn 40 grader.
Ja.
Jeg tror i første runde i kvalen så sier han til, da var ikke jeg med, da var det han Pedro spanske. Da sa han, jeg orker ikke mer. Det er, jeg klarer ikke å spille mer. Sa han til sin trener på typ 3-4 i avn, eller hva faen det var for noe. Og så sier han selvfølgelig, kom igjen da, du klarer litt til liksom. Og så endte han jo opp med å vinne den matchen. Og så vant han jo da hele challengeren og fikk da liksom 100 poeng. Og jeg husker ikke hvilken ranking han gikk fra, men han gikk i hvert fall mange plasser opp. Så det er jo veldig nære at han ryker på første runde i kvalen. Og så ender han opp med å vinne, vinne turneringen. Så det viser liksom hvor, hvor små marginer er da, ikke sant? Han, la oss si han møtte en 350 i kvalen, som var en god spiller, men det var så vidt han fikk stryk der.
Ja, just det.
Og så ender han opp med å fem dager etterpå slå topp 100 6-2-6-2 da. Så det er...
Ja, ja, ja.
Det bare viser litt hvor, hvor litt, sånn, litt flaks man skal ha, og litt små marginer, hvor tilfellig det er. Så
ja,
det gjorde jo, den challengen gjorde jo litt sånn gjennombruddet for Kasper, så at han ja, ja, kom seg inn i andre challenger og fikk litt wildcard i ATP-turneringen, som gjorde at han fikk kjenne på det høye nivået også, ganske tidlig.
Tur at han orket den matchen da, helt enkelt.
Ja, det var jo ganske tur. Det var, han har sagt fortalt meg at det var veldig nære at det der bare sa han, jeg orker ikke mer.
Ja, jeg er med. En av de siste frågorna her, Christian. Hva har du for bild av svensk tennis? Følger du med någonting?
Jeg følger jo litt med på svensk tennis, og jeg har jo bare ikke innovert, men jeg var jo veldig, jeg hadde jo mye med svenskene å gjøre når jeg spilte. Jeg hadde jo et godt samarbeid med både Gustafsson og Larsson og god venner med Tilstrøm og den gjengen der. Så jeg så jo alltid opp til svenskene. De var jo så gode på 90-tallet. De hadde jo enda bedre på 80-tallet, da, men de hadde jo likevel når jeg spilte en 8-10 topp 100-spillere. Så grunnen til at det ikke er der nå, det er vel at tennis har blitt mye mer globalt. Det er jo veldig, veldig mange flere land som satser på tennis. Så det er jo svårere for ja, litt sånn små land som Sverige og Norge å få mange gode spillere, men ja, jeg vet ikke. Jeg vet ikke om dere mener sikkert dere har mislykkes da, ikke sant? I og med at det ikke er flere gode der oppe, men det er også ja, det er en tøff idrett som det er ikke bare å produsere topp 100, topp 50, topp 20 spillere, så
nei.
Jeg tror Sveriges tid kommer helt sikkert. Dere har mange fine anlegg, dere har god tradisjon. Og jeg vet ikke, jeg kan ikke gå ned i dybden på hvorfor ikke dere kanskje har flere spillere, det vet du sikkert mye bedre enn meg, men jeg har i hvert fall tro på Sverige som tennisnasjon. Dere har alltid vært flinke med tennis, og dere har Båstad, dere har Stockholm Open, dere har mye røtter her som sikkert gjør at det vil komme tilbake og lykkes bedre kanskje i fremtiden.
Det låter positivt. Og norsk tennis, förutom Kasper da, hur tycker du det känns överlag? Är det positiva vindar som blåser?
Ja, det er egentlig det. Det er veldig mange som har begynt å spille tennis. Jeg tror det er litt smitteeffekten som både Kasper Kasper viser, og på en måte, ja, det er mye tennis på TV, og det er tennis her i støte, har gjort at det er veldig mange i Norge spiller. Vi har et problem at vi har alt for få anlegg å spille på, så nå er det jo fullt på alle baner fra morgen til kveld, både utomhus og innomhus. Så hvis man vil satse nå i Norge, så er det litt svårt å få nok treningstid, faktisk. Og vi er jo en sånn nasjon hvor vi fortsatt har bobler. Vi har veldig få faste innomhusanlegg, da, så mange klubber driver med bobler, og det har 8 baner på sommeren, og så har de 2 baner på vinteren. Så det er i hvert fall det viktigste i Norge, å få flere anlegg opp og gå. Litt det som Sverige har, synes jeg. Dessutom har veldig mange fine innersanlegg, så veldig mye stund på det. Så jeg har tro på norsk tennis i fremtiden, men vi skulle gjerne vært litt flinkere med anleggene våre, så som dere er i Sverige.
Kanskje du og Kasper skal bygge en anleggning i fremtiden?
Ja, ikke sant? Jeg tror det hadde vært gøy, men ja, du vet jo selv, det er dyrt å bygge tennisanlegg.
Det er det.
Man er litt avhengig av å ha kommunen og staten med da, og bidra litt, så der vi lager bare skispor i Norge, vet du. Vi glemmer at det finnes andre idretter.
Ja, just det. Ja, det er bra. Christian, takk så jättemycket for at du tog deg tid å dela med deg.
Ja, det var hyggelig. Okay.
Tack så mycket för att ni har lyssnat på det här avsnittet. Och tack Christian Rud som tog sig tid att prata med mig för Kaspers match i Kanada. Om ni vill läsa fler artiklar eller se videoklipp, läsa fler intervjuer, så gå in på www.linuspabaslinjen.com, linuspabaslinjen.com, för att ta del av mer intressant material om tennis. Ni får också gärna kolla igenom biblioteket i den här podcastserien. Ni norska vänner som kanske lyssnar på det här, då vill jag rekommendera Pelle Fridell, ett avsnitt som jag spelade in förra sommaren. Jag vill också slå ett slag för min huvudpartner House of Bontin. Gå in på www.houseofbontin.se så kan ni hitta väldigt mycket roligt och lärorikt tennismaterial som kan förenkla inlärningen hos era juniorer eller vuxna som ni tränar i tennis. Jag vill också slå ett slag för min andra partner Advertising Products Nordic, som levererar profilprodukter i högsta kvalitet. Tack så mycket för idag och vi hörs snart igen.